Jag tänker alltid att jag ska få säga varsågod och sitt, men jag hinner inte med det. Ni är tillräckligt snabba ändå. Jättekul tycker jag att få stå här och få dela Guds ord med er idag. Mattias heter jag, för er som inte har träffat mig. Jag jobbar som ungdomsledare i församlingen och studerar också till pastor på ALT i Jönköping. Så jag är tacksam att jag får den här möjligheten att få träna på er. När jag var yngre så jobbade jag och en kompis en hel sommar för att tjäna ihop pengar för att kunna åka till USA. Och efter en sommars slit på ett sågverk så hade vi råd med våra biljetter och åkte till Nevada i USA. Och där bodde vi hemma hos en familj i en husvagn och jobbade på den gården. Och en av de sakerna som jag var mest taggad på att få se i USA, det var amerikansk fotboll. Det finns en hel del kristna filmer som handlar om just amerikansk fotboll. Så att jag har sett några stycken sådana under min tid som ungdomspastor. Och en sak som det ser väldigt häftigt ut när man ser de här tacklingarna i slow motion och att de springer sig fria och kastar sig i leran och så här. Så det var vi riktigt, det såg vi fram emot och så. Så vi gick på en sån match. Och det var en total besvikelse kan jag säga. För det som hände var att de här två lagen ställde upp. Jag kunde inte reglerna så. De är ganska invecklade förstår jag. Men de ställde upp så här. Och så bara. Så ramlade de ihop. Och så flyttade de på sig lite. Och så här. Och så flyttade de på sig hit. Och så här. I typ 60 minuter. Och jag vet att jag, flera kompisar har sagt till mig att det här, du har sett en dålig match. Så jag förstår att det finns bättre. Jag vet inte, är det någon här inne som är intresserad av amerikansk fotboll? Det finns speciellt en som jag tänker på. Kanske någon mer också. Vi andra, vi förstår inte ens reglerna och vet inte vad det handlar om riktigt. Och då kanske man har sett det här Super Bowl också. Jag har flera kompisar som sitter uppe hela nätterna och kollar på det här. Liksom. Den här stora, jättepåkostade finalen som får hela USA att stanna. Men det som är schysst med just Super Bowl, det är att man behöver inte vara intresserad av amerikansk fotboll för att kolla på den. För att under den här finalen så produceras det också väldigt påkostade och ofta väldigt roliga reklamfilmer som man kan se. Och en sån reklamfilm, det här kommer handla om Gud, bara så ni vet, han kommer. Det är en sån som har fastnat i mitt huvud och här kommer den. Det kanske var lite svårt att höra vad de sa, men tanken är ändå att ja, tv är dåligt och det kommer förstöra din hjärna. Vad ska du göra, och vad ska du göra åt det? Ska du stänga av tvn? Haha, lycka till med det liksom. Du är fast där du är och vi förstör din hjärna och vi är stolta över det, helt enkelt. Och det som jag tycker är roligt med den här reklamfilmen, det är att det känns ganska fräscht med ett tv-bolag som faktiskt säger sanningen, säger som det är. Ja, vi förstör den gärna och vi är stolta över det. Och jag tror att anledningen till att det känns ganska uppbyggande eller fräscht, det är att vi lever i en kultur som många gånger är ganska falsk. Varje människa ser i genomsnitt 5000 reklamannonser varje dag. Ja, det stämmer faktiskt. Det var en undersökning som gjordes. Och vi är rätt vana vid att se reklamfilmer som överdriver lite, som försöker lura oss eller böjer sanningen en aning. Därför känns det ganska uppfriskande att någon reklamfilm faktiskt säger sanningen, även om det här kanske var mer ironi än uppriktighet. Och det är inte endast i reklam som vi känner oss lurade. Till exempel inom politik, där inget av partierna verkar kunna säga hela sanningen. Där man alltid måste ha en viss spin på det som sägs för att det ska vara attraktivt. Det är därför tror jag en president i USA kan bli vald, för att han säger som han tycker helt enkelt. Han försöker inte luras eller ändra på det så att det ska verka trevligare. Det finns också en press som vi har på oss att se bättre ut än vi faktiskt gör. Att lägga ut ett snyggare jag på Facebook eller på sociala medier. En före detta kollega till min fru la ut en bild som såg ut ungefär så här på sitt Instagram. Ser ut som en trevlig semester. Så frågade hon, men det verkar som att du har haft en bra semester. Nej du, alltså, det var magsjuka hela vägen och det var det värsta semestern varit med om. Men det var den här bilden som kom upp på Instagram istället. Så det finns en liten press av att man ska se bättre ut och producera en bra image på Instagram. Så det är inte så konstigt att den generation som växer upp nu har en ganska hög bild av sanning och ärlighet. Eftersom vi är omringade av en kultur av halvsanningar och lögner. Och Jesus, vår Herre, hade faktiskt samma tanke när han pratar om den bild eller den liknelse som är dagens text i predikan, nämligen liknelsen om farisén och tullindrivaren. Jesus säger så här: för några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Den ena var farisé och den andra var tullindrivare. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar 2 gånger om dagen. Nu ska vi se. I veckan. Jag ger 1/10 av allt jag får in. Jag såg att bilden hade kommit över där. Det var fel på PowerPointen tror jag. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig för bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så mannen i texten, han såg sig själv sanningsenligt och ärligt och vem han var inför Gud. Och Jesus, han ger tummen upp. Som den mannen gjorde, så ska ni också göra. Vi ska också vara ärliga och uppriktiga. Men det här är inte alltid så lätt, visade sig. Den kristne författaren David Kinnaman skrev för några år sedan en bok som heter Unchristian: What a New Generation Really Thinks About Christianity and Why It Matters. Alltså okristen, kan man säga. Vad en ny generation tycker om kristna och varför det spelar roll. Så den här boken är i stort sett en undersökning och en analys av vad de som står utanför den kristna tron, hur de ser på den kristna tron och på kristna. Och i den här kategorin av människor så ingår både de som har växt upp i kyrkan men sen på något sätt kommit iväg och anser sig vara utanför kyrkan, men också de som aldrig satt sin fot i kyrkan. I boken så benämns dessa som outsiders. Och han upptäcker en del intressanta saker. Han skriver så här: termen oärlig eller skenhelig har blivit förenad med människors upplevelse av kristen tro. När man tänker på kristen tro, då tänker man på oärlighet och skenhelighet. De två har blivit förknippade med varandra, skriver han. Och det behöver inte nödvändigtvis vara sant. Kanske är det så att de som han har intervjuat i den här texten, i den här boken, inte förstår att självklart kommer det vara en skillnad mellan de vi vill vara och de vi är. Det kommer alltid finnas en skillnad. Men kanske mer fascinerande är det som författaren fick fram när han beskriver så här: de är inte längre överraskade över att upptäcka att det finns en skillnad mellan kristnas ord och deras handlingar. En person skriver: jag förstår varför kristna gör så. De vill se bra ut. Jag ser inte något farligt med det. Kinnaman avslutar med att skriva om ungdomars upplevelse av kristna tron. Och skriver, unga människor utanför kristen tro tänker att de som följer Jesus spelar exakt samma spel som de själva behöver spela varje dag. Och det finns antagligen viss sanning i det här, men också viss felaktighet. Men jag tror att du och jag som kristna inte vill hamna i det facket av de som är måna om och behöver uppehålla en image. Därför behöver vi ha en hög bild av ärlighet och transparens i vår kultur, i våra kyrkor. Men min fråga är då, räcker det med ärlighet och transparens? Räcker det med att vara ärliga? Och jag vill föreslå att det inte gör det. Att det inte räcker till. Och det är inte det som Jesus pratar om heller. Om vi läser texten en gång till, i alla fall en del av den, så kan vi se vad det är Jesus vill åt när han pratar om det här. Han skriver, men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte lyfta blicken mot himlen, utan slog sig för bröstet och bad, Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så det bibliska ordet vi söker idag, det är ödmjukhet. Och Bibeln har en hel del att säga om ödmjukhet. Jesus kan få inleda som exempel. Han är bra på det. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikhet med Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Till det yttre hade han blivit som en människa. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända in till döden. Döden till korset. Så Jesus ödmjukade sig när han kom till oss. Och Petrus han skriver i ljuset av det här hur vi kristna bör uppträda. Han skriver till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Paulus, han håller med. Han skriver, därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdig den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga, överseende med varandra i kärlek. Så ödmjukhet är det ordet som Bibeln använder för det vi pratar om idag. Men vad består då den här ödmjukheten av som sträcker sig längre än bara ärlighet och transparens? För det första så handlar det om en självinsikt. Men också ofta en självinsikt som leder till en ångerfullhet. En ånger över att mitt liv inte ser ut som det borde göra. Det finns en skillnad mellan den jag skulle vilja vara och den jag är. Och det skapar en viss sorg. Men det här är bara halva delen av det som kallas ödmjukhet. Den andra delen är en orubblig förtröstan på Guds nåd. Som innesluter den här självinsikten och ångern. Så ödmjukhet är både självinsikt men också förtröstan på Guds ord, på Guds nåd. Så en ödmjukhet det innebär på ett sätt att ha total transparens inför Gud. Som om hans ögon ser rakt igenom oss. Som han vet allt om dig och visar dig den du är. Kristna bör helt enkelt leva i verkligheten. Kristna bör leva i verkligheten. Och en del av den verkligheten innebär att ställa sig framför Gud och kunna säga, jag är helt öppen inför dig om vem jag är, för du vet hur mitt liv ser ut. Kung David, han hade förstått det här som farisén hade missat i texten vi läste. Han skriver, Herre, öppna mina ögon så ska min mun förkunna ditt lov. Slaktoffer glädjer dig inte. Annars skulle jag ge det till dig. Brännoffer vill du inte ha. Slaktoffer håller vi inte på med så mycket i vår kultur längre, som tur är. Men i vår kontext skulle det kunna vara att vi försöker att kompensera det bra, det dåliga med någonting bra. Lite som att du äter en apelsin efter att du ätit en Snickers kanske. Vi försöker liksom jämna ut skalan så att det ska kännas bra. Farisén sa, jag fastar 2 gånger i veckan, jag ger 1/10 av allt jag får in. Och vi kan säkert komma på liknande exempel som vi har i våra liv när vi försöker kompensera det dåliga vi gör med någonting bra. Men David skriver istället, det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. En förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte Gud. Så den första delen av ödmjukhet, det innebär att man har den här självinsikten och kommer med ett ångerfullt hjärta. Men det får inte stanna där. För om det stannar vid den här ången och självinsikten, då kan vi hamna i lägen som vi inte vill vara i våra liv. Antingen kan vi hamna i självförakt. Usch vad dålig jag är. Jag som varit kristen så länge. Jag borde verkligen kunna skärpa mig. Varför är jag så här dålig? Varför kan jag inte göra bättre? Jag vet hur lätt det är att fastna i sådana tankar. Eller så hamnar vi i cynism. Kristen tro funkar inte. Jag syndar fortfarande. Och så slutar vi bry oss istället. Eller så jobbar vi med att täcka över gammal synd med ny synd. Och så hamnar vi i någon sorts cirkel av att synda, känna oss dåliga, synda igen för att kännas bra. Och så hamnar vi i en sån ond cirkel. Känslan som uppstår när vi befinner oss i ett sånt här läge, den tycker jag sammanfattas ganska bra av den briljanta serien Christian. Lägg upp väggen här. Han går och tänker så här. Det går så dåligt. Jag fastar och ber om förändring i mitt liv. Men den enda förändringen jag upplever är en stegrande hunger. Gud är så tyst och jag känns så tyst. Och tom och torr inombords. Jag fattar inte. Det känns som att allt går emot mig. Och så dunkar han in i lyktstolpen. Ungefär så kan det kännas. Allt går emot. Om vi hamnar i det här destruktiva. Det blir inte så givande helt enkelt om vi hamnar i det läget. Så det får inte stanna där. Det får inte stanna i självinsikt om hur dåliga vi är. Ödmjukhet handlar om att möta sanning i sig själv. Men ödmjukhet är också att ständigt återvända till Guds nåd och därför bli upprättade. Att återvända till det evangelium som en gång räddade oss och som fortfarande behöver rädda oss. Den som ödmjukar sig ska bli upphöjd, sa ju Jesus i liknelsen. Vi är som ett hus som behöver rivas ner och ständigt byggas upp igen av Guds nåd. Och det här handlar inte om att strunta eller ignorera synden och det vi ångrar, utan att ta synden på allvar. Men den synden får bli uppslukad och omringad av Guds nåd och evangeliet om Jesus som dog för våra synder. Paulus, han skriver i Romarbrevet, lagen kom in för att fallet, alltså synden, skulle bli större. Lagen kom in för att fallet skulle bli större. När vi möter sanningen i oss själva, då kan vi se hur långt bort vi är från där vi skulle vilja vara. Och de dåliga nyheterna här, det är ju att det här kommer alltid finnas i ditt liv. Vi kan växa och mogna och komma bort från den synd vi är fast i. Men desto mer vi mognar, desto större insikt får vi. Och desto större del av Guds härlighet har vi. Så det kommer alltid finnas en skillnad mellan den du vill vara och den du är. Lagen kommer alltid visa oss vår synd. Men där synden blev större, där överflödar nåden ännu mer, fortsätter Paulus. Det finns en möjlighet här att få växa i självinsikt med hjälp av Guds nåd. Och det här är såklart Guds verk i oss. Det är han som gör den här förändringen i oss. Men vad är vår del i det här? Vad ska vi göra för att ställa oss till förfogande? Ja, men det handlar om att ständigt låta sig rivas ner och byggas upp igen av Guds nåd. Och det här kan ske på olika sätt. Det kan ske genom de utmaningar vi möter i livet. När det kommer till utmaningar i våra liv kan vi få se att vi inte alltid räcker till. När vi möter någonting som vi själva inte klarar av, då får vi inse att jag är beroende av Guds hjälp i det här. När jag misslyckas så inser jag att jag behöver bli bättre och upptäcker också beroendet av Gud. Det kan också vara i relationella problem eller relationsproblem. Jag tror att många av oss kan känna oss ganska nöjda med hur livet funkar i vanliga fall. Vi är ganska bra, kan vi tycka. Det funkar. Men är det någonting vi kan komma till korta i, så är det relationer. Och då, när vi misslyckas i relationer, så behöver vi be om förlåtelse för någonting vi gjort. Förlåt, jag räckte inte till. Jag älskade inte min granne. Jag misslyckades med att älska min näste. Och då behöver jag bli förlåten. Och insikten av att misslyckas och sen behöva be om förlåtelse, det är ett annat sätt att behöva att få träna på ödmjukhet. Att erkänna att ja, jag räcker inte till. Och då kan man få träna på det. Så utmaningar och misslyckanden i livet med relationer är någonting som gör att vi kan få träna på att vara ödmjuka. Men vore det inte ganska fint, eller gött som man säger här, om det fanns en övning som gör att man kan träna på ödmjukhet varenda dag? Att få träna på det här med att se sin egna tillkortakommanden och få se Guds nåd. Och det finns det faktiskt. Och det kallas för bekännelse eller syndabekännelse. Och det är precis det som händer i den här liknelsen vi har läst. Och det här handlar om att gå till Gud och erkänna sina tillkortakommanden. Det handlar om, som någon teolog uttryckte det, att hålla med Gud om att det jag gjort i mitt liv var fel. Och det händer att vi gör det här i våra kyrkor ibland. Till exempel när vi har nattvard kan vi ibland ha bekännelse, när man får en stund att tänka igenom mitt liv och sen be om förlåtelse. Och det här handlar inte om någon sorts magisk formel där vi bara säger det vi gjort och sen är det borta. Bara kasta synden över axeln och sen är det försvunnen. Så man kan få bilden av att det är ibland med syndabekännelse. Det här är istället som tullindrivaren, att ställa sig inför Gud och säga: Gud, förlåt en syndare som jag. Det är då vi ställer oss inför Gud och tillåter både Gud och mig själv att se mig själv. Men samtidigt också vara medveten om förlåtelsen i evangeliet, det nya livet, att det är tillgängligt för oss. Vi får upptäcka Guds nåd funkar fortfarande. Den är fortfarande tillgänglig för mig. Och vi kan få upptäcka, ja, men korset, det står kvar trots det jag har gjort. Teologen Charles Spurgeon, han förstod detta. Och han skapade en andaktsbok utifrån det här som han kallade för den ordlösa boken. Det här är en bok bestående av 3 sidor. Så det här är den perfekta boken till den som säger att jag aldrig läser böcker. Det är 3 sidor och inga ord. Den är perfekt. Den här boken består istället av bara färger. Tre stycken olika färger på varsin sida. Första sidan är en svart sida. Helt svart. Där får man chansen att fundera över sina tillkortakommanden. Vad är det som är tokigt i mitt liv? Vad är det som gör att jag inte når fram till där jag vill vara? Så får man ställa sig med en öppenhet inför Gud. Sen vänder man blad och då kommer en röd sida. En helt röd sida. Det står för det offer som Jesus gjorde för att köpa oss fria. Det handlar om evangeliet, att Jesus dog för våra synder så att vi kan få bli befriade från det vi gjort. Och så till slut så vänder man blad och då får man en vit sida med en grå ruta i. Den ska inte vara där. En helt vit sida. Och det handlar ju då om att vi får bli helt förlåtna, helt fria på insidan. Och helt befriade från den här synden. Och vi är ju faktiskt inne i en bönevecka just nu i församlingen. Och jag vill uppmuntra er att faktiskt ta den på allvar och använda de resurser som finns. Både på hemsidan och på andra ställen. Men också att inkludera en sån här bekännelse i ditt böneliv. Vi får komma till Gud, precis som Emma förklarade så bra i sin predikan förra veckan. Vi får göra det trots de vi är. När vi ser våra egna tillkortakommanden kan vi också se hur stor Guds nåd är. Frågan som man kan ställa ibland, älskar du mig fortfarande Gud? Förlåter du mig? Det kan verka vara en retorisk fråga till Gud ibland. Men jag tror att vi behöver höra det svaret varenda dag. Ja, jag förlåter dig och jag älskar dig fortfarande, trots det du gjort. För om vi kan få förlåtelse och omvändelse baserat på Guds kärlek snarare än på att vår skuld eller att vi känner oss dåliga på vår skuld och skam, då tror jag att vi kan få växa också i det här. För när vi gör det här, då kan vi växa på flera områden, tror jag. För första så tror jag att man blir mindre defensiv. När andra säger någonting om dig, pekar på någonting som inte funkar i ditt liv, då kan du säga, ja, det där har jag och Gud pratat om flera gånger redan. Jag har koll på det där. Det behöver inte komma som en överraskning, för du har redan pratat med Gud om det här som är jobbigt. Så slipper vi bli defensiva när någon pekar på det. Vi kan också få växa i tro. För tro, det handlar inte bara om att tro att Gud finns. Det är också att lita på att han står kvar vad som än händer. Och eftersom du har flera gånger presenterat dig där du känner att jag räcker inte till och fått se att Gud går att lita på, att han står kvar i de stunderna, då kan vi växa och växa i vår förtröstan och att vi litar på att Gud finns där vad som än händer. Vi kan också få växa i kärlek till evangeliet. Eftersom vi ofta får upptäcka att evangeliet håller och dess kraft i våra liv, så tror jag att vi kommer växa i kärlek till evangeliet. Och jag tror att det gör att när vi växer i kärlek till evangeliet, så vill vi också dela med oss av det. För oftast vill man dela med sig av det som man tycker är bra. Och det brukar vara smittsamt. Om du har sett en bra film någon gång, så vill du gärna dela med dig av den. Och då brukar det vara smittsamt. Och på samma sätt, så när du upptäcker hur bra evangeliet är gång på gång, då växer din kärlek i evangeliet. Och till sist då, som jag ska avsluta med, det är att vi får växa i ödmjukhet. Och det är precis det som vi pratat om idag. När vi ser oss själva att vi inte räcker till, så istället för att ge oss in i självförkastelse eller dåligt samvete, så kan vi istället ödmjuka oss och komma till Gud och få upptäcka att evangeliet håller och korset, det står kvar. Så om du finns här idag som kämpar med någonting i ditt liv, om du har upptäckt att jag räcker inte till i det här området, då finns det människor som gärna vill be för dig idag. Och ibland kan det vara så att man har tröttnat på sin egen röst. Jag har bett om förlåtelse för det här så många gånger nu, så jag orkar inte be för det mer. Eller ska man känna sig så dålig att man inte vill, man kan inte ta tag i sig själv och be för det. Då kan det vara väldigt skönt att få hjälp i förbön av någon. Eller om du finns här idag som aldrig har fått uppleva den här vita sidan i ditt liv i den här boken. Att vi kan få bli helt fria från vår synd och det vi tycker är dåligt i våra liv. Och vi är helt förlåtna. Och jag tror att det är många här inne som kan stryka under på att det är det bästa beslut man kan ta idag. Jag avslutar med en bön. Ni får gärna be med. Tack Herre för att vi får komma till dig precis som